With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En podcast från Aftonbladet.
Det är kul. Det var konstigt ändå för jag tänkte, fan, nu börjar det igen. Ibland tänker du att på sommaren när du ska göra den förbannade löppassen och allting, och bara herregud. Och sen så helt plötsligt är det, kör vi igen. Så det är kul, det är skönt med liksom, alltså, den förlåt, men det är alltid skönt att vara igång och spela tävlingsmatch. Det som är roligast.
Och visst håller vi med Nilla Fischer. Det är härligt att tävlingsmatcherna och damallsvenskan är igång igen. Och det ska såklart uppmärksammas i en fotbollspodd som det här. Men vi snackar också om silly sommaren. Hur de svenska lagen står sig i Europa. Och vilka spelare Gerhard som borde ge chansen i landslaget under hösten. Det dyker upp några kanske lite oväntade namn där. Dessutom så får du träffa Hammarbys nyförvärv Jonna Andersson i en längre intervju efter debuten.
Tillbaka till damallsvenskan, men ändå nytt lag. Man känner igen spelare i motståndarlaget, men det är alltid svårt och nervöst att komma in, och kanske att folk utåt sett har höga förväntningar, och det tar lite tid att komma in i en ny miljö.
Ja, men du hör ju, du har ett fullspäckat avsnitt framför dig. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, ny vecka här, och med mig i studion Kristoffer Bergström. Hur är läget?
Det är bra. Jag är lite rädd också. Vad satte du mig här för just nu? Jag har sån semesterhjärna. Det här är ju den serien jag egentligen bryr mig om mest av alla serier. Men jag har varit så jäkla lite sport på slutet nu, så jag är livrädd för dina faktafrågor som kommer snart.
Ja, men det är allt för att kompensera för min egen semesterhjärna. Att den inte ska synas lika tydligt.
Per, rädda oss. Per, är du med oss?
Ja, jag är med. Jag har sett lite fotboll faktiskt, så det känns bra.
Ja, det är härligt. Per Lagerström, alltså expert på Viaplay, med oss. Hur är läget med dig?
Ja, men det är mycket bra. Varmt och gott och spännande mästerskap. Men nu har vi ju damasvenskan igång igen, så det är... Man måste inte fundera på vad man ska göra när man har slutat bada.
Nej, man behöver ju inte det, och vi går väl på snabbfrågorna direkt. För som du är inne på, damallsvenskan har startat om. Vad gjorde störst intryck på dig, Per?
Jag tycker ändå att Hedvig Lindahl, jag var på plats på stadion igår och man såg till och med att det fanns tröjor att köpa på något sätt. Det är 8 år sedan sist, och det är ändå en ikon i svensk fotboll. Och hon får möta Nilla Fischer där på Åbos damallsvenska. Det tycker jag var lite häftigt.
Kristoffer, vad tänker du om att Hedvig Lindahl är tillbaka inför en publik på 800 på Stockholms stadion?
Nej, men det är väl en helt okej siffra. Det är väl inte jättebra, men så kan det vara. Men jag tycker mest det är häftigt att se henne igen. Att jag hade inte velat se henne sitta på någon bänk nere i Spanien eller Tyskland något år till och sen lägga av. Det känns ju värdigare och roligare för alla.
Mm, vi kommer prata mer om debuterna som har skett när vi ska diskutera sillisommaren, för den pågår ju fortfarande. Men Per, om vi hänger kvar lite i det som har hänt, vilket skulle du säga var det snyggaste målet då i den här omgången?
Jag tyckte det var ganska enkelt den gången. Fritparken som Vilde Hasund slår in där. 1-0 målet mot Eskilstuna. Otroligt fin träff hon får på bollen. Både den här precisionen men också farten på den. Den satt fint bort burgaven, eller stolpe in rättare sagt.
Och 3 viktiga poäng för Hammarby där i och med det där frisparksmålet. Tyngre däremot för AIK som åkte på en förlust borta mot Piteå. Det satt långt inne det där Piteå-målet, men det kom till slut. Nu väntar Umeå hemma för AIK på söndag. Och veckan efter det så är det BP som väntar. Det är bottenlag nu. Hur viktig är den här veckan för AIK, Kristoffer?
Jo, men varje gång man sitter här då vill man spetsa till och säga att det är nu. Det är verkligen nu. Men hade inte Piteå gjort det här målet på stopptid så hade AIK haft en poäng till. Ja, det hade inte gjort så jäkla mycket just nu ändå. Det är mycket serie kvar. Det är rätt många lag som AIK kan ta poäng av sådär. Så att det är inte så. Det är klart en spännande vecka. Ja, det är det absolut. Men det är en lång säsong fortfarande kvar. Det är ett ganska okvällstidningsaktigt svar. Men det är faktiskt det. Och när det börjar bli höst och svinkallt och typ kärlen börjar komma, då det händer lite spännande saker där. AIKs problem är att de är ett ganska svagt damasvenskt lag. Det är inte bara poängskörden faktiskt. Där. Så att någonstans så de kan vinna båda matcherna den här kommande veckan och åka ur, och de kan nolla och fortfarande klara sig. Det går fortfarande, det är inte så. När det finns tre bottenlag, eller fyra bottenlag finns det förstås, triorna är så jäkla, man hoppar så långt på dem på något sätt där, när man tar dem så där. Jag kanske säger emot mig själv där, men jag menar att någonstans så får man upp en svit på, man tar några segrar, så då rycker man upp, så man kan. Alltså Kalmar är ju inte trygga för att de har 10 poäng och det finns lag som har 8 och 6 där under på något sätt. Inte alls, utan det blir intressant att se vad AIK gör, men jag kommer inte säga att någon tabell är avgjord än. Det kommer att ta många, många veckor innan det känns som att det har satt sig helt i botten.
Ut i Europa så är det försäsong som pågår. Kosovare Aslani fick en drömstart i sitt Milan som just nu är i USA och spelar, gjorde 2 mål. Vad tror ni om flytten till Italien? Om vi börjar med dig, Kristoffer.
Ja, det var ju helt nödvändigt. Hon kom i ett läge som var ganska likt det som var i PSG, va, för henne för länge sedan där. Att det liksom, eftersom vi inte bevakar jättemycket så ser vi mycket så här highlights och målskörder och sånt. Så ser man att det såg jättebra ut i Real förra säsongen, så blir det lite sämre nu. Ja, men hon var ju lite skadad och så. Det kanske bara är okej. Okay. Men hon vantrivdes ju någon fruktansvärt, och det gjorde hon ju också i sitt förra äventyr då för massa år sedan, när hon vände hem till Linköping, va? Och samma här, så det viktiga var hon kom från snarare än vad hon kom till, tror jag. Och Milan vill ju ha henne länge, det var hon velat ha säsongen innan också. Så, där. Så att det blir jätteskönt att hon får komma och vara älskad. Och sen tycker jag att försvaret på de målen jag har sett nu ser inte jättestarkt ut kanske. Så där. Men hon kommer som en stjärna, och det är härligt i en liga som professionaliseras allt mer, där folk börjar bli heltidsproffs i italienska ligan, alla nu nästan, och det är kul. Hon kommer till rätt klubb, känns som det kändes som Real också var det, tack var det när hon kom dit, men det var det ju inte uppenbarligen. De har ju problem, visade sig hennes vittnesmål därifrån, hur illa hon hade det där.
Ja, det får man säga, och vi ska alldeles strax gå in på dagens första rubrik som är Silly sommaren, men Per, innan vi går in på den så tar vi en snabb fråga på en drömvärvning du skulle vilja se i sommar.
Ja, men det jag förväntar mig nästan att Rosengård kommer att presentera någonting här nu innan fönstret är stängt med de tappen som de, jag tror de står inför. Nu såg vi Caroline Seger igår, så att inte, kan man få hem ytterligare någon landslagsspelare? Det är frågan. Nu är det svårt att säga vem man ska kunna få loss. Sofia Jakobsson verkar trivas bra i USA, men det hade varit en spännande spelare, tycker jag, sett i Obostama svenska med den speeden i något av toppklubbarna.
Vi får väl se vad som händer. Fönstret är ju öppet ett tag till, och vi går väl in då på dagens första rubrik som är Silly-sommaren. För det fortsätter ju att florera rykten och hända saker runt om i fotbollsvärlden. Vi pratade om det här redan förra veckan, men enligt våra uppgifter så är det ju nu så att Jelena Tjankovic är klar för Chelsea. Och som du var inne på, Per, samtidigt kommer beskedet att Caroline Seger har opererats för sin häl. Vad innebär det för Rosengård att man tappar dels Caroline Seger, hon kommer ju finnas vid sidan givetvis, men inte på planen, och så Jelena Tjankovic?
Ja, det är enormt stora tapp får man att säga. Det blir ju, de får ju formera ett helt nytt inne mitt fält. Nu har ju Tjankovic, hon har ju klarat sig utan henne. Hon kommer ju tillbaka och var väldigt bra. Så hon, där har man ju visat att man klarar sig utan henne. Men och även Seger borta, båda två samtidigt, det är ju inte. Jag tror att det kommer väl kännbart. Man får nästan se om de kommer spela lite på samma sätt. Även fast de har skickliga spelare, så är det här två spelare som är så oerhört bekväm med bollen. Vill bli spelbara överallt. Så det är mycket möjligt att man kanske inte kan spela lika mycket genom det centrala mittfältet. Och det blir intressant att se om Rosengård klarar att bygga om det. Nu tror jag kanske inte att de kommer säkert att försöka fortsätta. Men så att, så med det, med tanke på att även Veje är borta där, så är det mycket som har hänt i Rosengårds liksom startuppställning.
Ja, verkligen. Och Seger är, när hon är i form, är hon seriens bästa spelare, just på att fördela eller styra tempo mer. Alltså dirigera och välja om vi ska ta det lugnt eller ska ösa på. Och Tjankovic stora styrka, tycker jag, är att när det väl blir ett nedtryckt motståndarlag så kan hon luckra upp det väldigt fint. Det kanske hon är bäst i serien på att göra på många sätt där. Och tappar man båda de nycklarna, ja, som Per säger, det lutar åt ett mycket direktare spel. Att man ska liksom nästan gå på player power, att släppa lös krafterna och springa väldigt mycket och sådär. Och det, så borde man kunna vinna många matcher, men det känns inte alls som man kan kontrollera matcher på samma sätt då, som man har gjort den här säsongen.
De har ju ett försprång redan i tabellen, Rosengård, som ju inte har startat om serien riktigt än. De skulle ju möter Häcken i den här omgången, men den matchen spelas inte förrän nästa vecka, så vi får väl se vad som händer och sker där. Men Per, vad skulle du säga att Jelena Tjankovic då tillför i Emma Hayes Chelsea?
Ja, det är också väldigt spännande. Det var, som jag var inne på, hon är ju otroligt som spelskicklig och hög spelförståelse. Hon rör sig ju ständigt på planen och liksom vill ha bollen. Det är frågan då i Chelsea, tror jag. Hon kommer göra samma sak där, men hur mycket hon får bollen. I Rosengård spelar de ju bollen hela tiden till henne, vilket gör att hon kan dominera. Och när hon väl får den så har hon ju dels en individuell skicklighet att kunna dribbla sin spelare. Hon kan crossbolla, hon kan spela igenom, hon kan ta sig hela vägen upp. Så hon är väldigt mångfacetterad, både som central och offensiv mittfältare. Det enda som jag ser, och jag tror hon kommer klara sig alldeles utmärkt, det är en sån skicklig spelare i Chelsea. Frågan bara hur ofta hon får bollen och vilka fler spelare som vill ha den där. För att jag tycker Tjankovic, ju mer boll hon har i en match, desto bättre blir hon.
Ja, Jelena Tjankovic alltså ännu inte presenterad, men enligt våra uppgifter så lämnar hon Rosengård för Chelsea. En annan som det ryktas om är ju Lina Hurtig, som inte har anslutit till Juventus. Uppgifterna gör gällande att det är England och Jonas Eidevalls Arsenal som är och rycker mest i Lina Hurtig. Kristoffer, dina reaktioner på Hurtig till England?
Jag tycker det låter väldigt spännande. Jag tror att Arsenal är mer tempostarkt. Jag har inte sett dem ställas rakt mot Juventus så här, men det känns som att det är, då måste vi se den påkopplade Hurtig. När hon är som bäst så är hon en världsspelare liksom så här, och det är jättekul. Jag hoppas hon kan växa ännu mer med den uppgiften. Jag tycker att det känns som ett steg uppåt, fast jag vet vad Juventus gör i italienska ligan och sådär. Så jag hoppas det blir bra. Jag vill se det.
Och tittar man på vad hon själv säger så vill hon ju gärna spela ute till vänster. Om man då tittar vad Arsenal har för andra spelare så har man en Stina Blackstenius centralt, droppande bakom henne. Vivian Miedema ute till höger, en Beth Mead. Det är en hyfsad miljö att komma till, Per.
Ja, en hyfsad miljö och framförallt, men jag tycker ändå jag gillar också det som tänker på samma sätt som Kristoffer. Jag tycker att det steg upp, kanske inte för Juventus som i sig ett bra lag, Arsenal är ännu bättre vill jag påstå, men ligan och konkurrensen i matcherna, tempot i matcherna, dels liksom många bra matcher, kommer behöva försvara väldigt hårt, kommer behöva jobba mycket ännu intensivare, kanske både med omställningar även om Arsenal kommer att föra spelet. Det tror jag kommer, om man får vara lite egoistiskt, att gynna även svenska damlandslaget. Jag tror det kommer vara bra för Lina Hurtig om hon kommer hit. Få jobba i den miljön och kanske utvecklas ännu ett steg som spelare. Och då, för vi vet vad en sak som nivå är, det vill bara få in det hela tiden. Så att det här ska vi vara väldigt, jag tycker väldigt lovande både för henne själv men också svenska damlandslaget och få se henne i en ny liga här nu.
Ja, för jag undrar om hon har den sista nivån. Det finns en viss likhet med Sofia Jakobsson, inte alls i spelstil egentligen, både offensiv och bara, men i det här att man har sett topp och man blir så himla sugen på att se att det ska vara en sån spelare som är så bra. Alltså det ska vara Rolfö, Blackstenius och Hurtig nästan är på den nivån när allting klaffar liksom. Men jag tycker hon, om det är, hon svajar lite för mycket för mig för att vara den riktiga den spelaren. Och jag vill se, det var kul att se om hon stabiliserar sig. Och det kanske är så att lite brittisk träning, lite matchning varje helg mot sånt här motstånd gör att hon kommer upp på tå den sista biten och Det vore enormt att se. Det vore himla, himla kul. Medan då kanske Jakobsson, jag vet inte om hon någonsin nådde en hel säsong. För nu börjar jag prata om att det börjar lite klinga av. Jag tror hon har sett sina allra bästa dagar. Jag vet inte när man riktigt såg henne på tå sådär. Alltså när tekniken stämmer. När hon, ibland blir hon lite kantig liksom sådär. När det verkligen klaffar. Ja, men jag drömmer lite om det med Lina Hurtig, att få se det. Och jag hoppas att det är på gång. Hon har ju år på sig fortfarande att liksom stabilisera sig på högsta nivå.
Ja, det får man ändå säga. Lina Hurtig född 95. Hon har ett tag på sig. Per, vilka skulle du säga det har gjort sommarens starkaste fönster?
Ja, klurigt är väl, tycker jag, lite konkurrens kanske mellan BK Häcken och Hammarby. Hammarby gjorde ju klart med John Andersson ganska länge sedan, som jag glömt bort det. Men det är ändå en John Andersson som vi såg innan hon blev covid-sjuk, hur bra form hon ändå är i. Kanske toppen av sin karriär när hon lämnar Chelsea. Och tycker jag briljant mot Brasilien inför EM och bra i första matchen också. Och så får man in en dansk vice lagkapten, Boje Sørensen. Det är två klassförvärv där, rätt in i backlinjen. Men tycker ändå då att Häcken, visst man har tagit lite internationella bredspelare, men att få in en sån spelare som Anna Anvegård direkt från Everton, knycker henne, gissar jag, framför näsan på Rosengård. Lite förvånande att hon inte ens med i kamp, man har inte hört så mycket om hon det. Det är också, tycker jag, en ruskig värvning. Så jag vet hur många mål hon gör. Oavsett om hon spelar damasvenskan eller elitettan i Sverige. Så att hon kommer göra sina mål i Häcken. Så att jag håller de två klubbarna. Häcken har ju breddat lite mer. Även det köpet av Anna Sandberg från KIF Örebro tycker jag är en väldigt bra värvning av Häcken. Så att, ja, där är väl, de delar väl just nu på toppen. Men det är inte klart än. Så vi får se om det händer mer ju.
Ja, det är ju så att det är öppet till sista augusti, så att det kan hända mer, och i England är det dessutom öppet någon vecka längre, så att det kan försvinna spelare i princip fram till att WSL börjar. De kickar ju igång 10-11 september där. Kristoffer, är det några du känner måste ut och värva nu? Per har ju varit inne på Rosengård här som har åkt på en del tapp.
Jag vet inte det. Jag stryker under det Per sa om Häcken. Där har det känts, alltså framförallt Anvegård, att de behöver liksom någonting. De hade inte kunnat med nuvarande truppar fortsätta och hoppas att avstånden skulle ätas uppåt. Det behövs liksom någon sorts injektion i det. Och det vet inte jag Anvegårds status just nu, men att det var rätt sorts värvning, för den är också en prestigeseger. Man måste knäppa sin värsta rival på näsan på något sätt. Man måste liksom hålla, så de inte liksom ligger nu. De ligger ju fyra just nu, en lite haltande tabell. Så det är, så det var bra. Och frågan vilka som måste vara. Nej, jag vet inte helt enkelt hur. Jag är lite svårt att se det. Och det beror lite på Seger också i Rosengård. Det går inte att värva in någon som bara vikarierar för Seger och gör det lika bra. Så det ska fortfarande vara en långsiktig värvning. Så jag har väldigt svårt att svara på hur man ska värva. Vad som finns där ute och välja på helt enkelt.
Ja, vi får se vad som händer och sker. Men som du har varit inne på Per, så har vi ju sett en hel del debuter, eller ja, kanske snarare comeback i damallsvenskan nu när den har startat om. Bland annat då profilvärvningarna, de två största, det är väl John Andersson och Hedvig Lindahl. Du såg båda Hammarby och Djurgården på plats i den här omgången. Vad säger du om landslagsspelarnas debuter?
Ja, men John Andersson såg väl inte så himla mycket. Det var ändå, det man fick se var att Hammarbys backlinje numera känns väldigt stabil. Hon fick väl hjälp på Boje Sørensen och det, men hon kommer ju stänga sin kant. Hon fick en del intentioner offensivt. Jag hade hoppats på att se henne ännu mer offensivt, liksom bara trampa förbi, komma med överlapp, inläggsspelet, som man hade blivit lite bortskämd med. Den där matchen var oerhört varm på Tunavallen, så att det var inget riktigt skönt spel, men hon stabiliserade Hammarby tydligt, så att det finns mer att ta, men en bra lovande inledning. Lindahl åt andra hållet var också intressant. Pratade lite med Paul som tränaren där. Jag tycker ändå man hade Doherty som var väldigt, gjorde väldigt bra vår säsong. Han sa direkt att man ser på Lindahl att oj, vilken nivå hon håller. Hon hade tydligen levererat på träningarna, otroligt explosiv, men han sa den stora skillnaden var väldigt imponerad var hennes fötter. Hur hon sätter igång. Dels kan vara med i backlinjen i speluppbyggnaden, men också hon kan spela en kort, lång boll och kan även ha en del kontra med henne. Och det fick man ju faktiskt se på stadion, att hon kan slå en utspark på, kan träffa ett huvud på andra planhalvan och få en skarv, och hon kan sätta igång gångsättningar. Så att det är väl någonting som Lindahl har utvecklat, får man säga. Sen har hon ändå två mål som jag tänker en Lindahl, om hon ska vara i världstoppen, som jag tror, om man spelar hon ordinarie och hon har ändå fysiken kvar, så skulle hon kunna, säga inte till något tavla, men hon skulle kunna rädda båda med reflexräddning på första, och hon har en väldigt olycklig touch där hon är ute och täcker skott, behöver backa, men ja, hon har inte riktigt koll på målet. Så att, ja, det finns mer att ta i även där, men jag tycker att man ser att Hedvig Lindahl är fortfarande en klassmålvakt i damallsvenskan, det är ingen snack om det.
Och till helgen så möts de ju i Stockholms derby på Tele2, Hammarby mot Djurgården. Och vi kan väl ta och lyssna på vad John Andersson säger själv om sin flytt till Hammarby. Även det här EM:et som spelades i sommar och matchen som väntar. Det blir ett längre snack med John Andersson. John Andersson, vi sitter här på ett soligt kanalplan. Hur är det att ha det här som ditt nya hem?
Nej, men det känns bra. Det känns som att jag kommer in i det mer och mer. Så att jag trivs den korta tiden jag har varit här.
Vad har varit svårast i att komma in i ett nytt lag?
Alltså, först tycker jag ändå att det har varit ganska enkelt. Alltså, det är väldigt härligt gäng, enkelt gäng att komma in i. Sen är det alltid det på planen, det taktiska, och lära känna individerna och få ihop ett kollektiv. Så det är klart att det är någonting som kommer ta lite tid.
Spelmässigt, hur känner du att du passar in i det här Hammarby?
Ja, men den offensiva fotbollen som de vill spela känner jag att jag kan bidra med mina offensiva kvaliteter. Sen också den erfarenheten jag har och kunna ta fram lite ledaregenskaper och försöka hålla ihop kollektivet, kanske försvarsmässigt.
Om man ser, nu har du ju fått göra din debut, om vi börjar där. Hur var det att göra debuten i Hammarbytröjan borta mot Eskilstuna?
Men först och främst en tuff match. Jag vet att de har haft det svårt mot Eskilstuna i många år och tydligen inte vunnit på väldigt många år. Så att visste att det skulle bli tufft och väldigt skönt att få debuten avklarad och få med oss 3 poäng. Så att det är skönt att ha gjort debuten, och jag tycker ändå att det var stundtals väldigt, väldigt bra fotboll som vi kunde visa upp.
Trots din rutin, är man extra nervös när det är en premiär i ett nytt lag?
Ja, såklart. Det är, tillbaka till damallsvenskan, men ändå nytt lag. Man känner igen spelare i motståndarlaget, men det är alltid svårt och nervöst att komma in. Och kanske att folk utåt sett har höga förväntningar, och det tar lite tid att komma in i en ny miljö.
Hur är det för dig att komma tillbaka till damallsvenskan? För det blev ganska stora rubriker ändå när Hammarby väljer att värva hem dig som landslagsstjärna. Så här, hur van är du i den rollen, att du är den stora stjärnan?
Alltså, jag försöker väl inte tänka för mycket på det. Jag försöker komma hit och bidra med det jag kan. Sen absolut så som jag sa, så kan det ställas höga krav och vara väldigt stora förväntningar på mig som spelare. Och jag vet att de vill att jag ska ta ett stort ansvar och kunna utnyttja ledaregenskaper. Och det är min förhoppning att jag kan göra det och utveckla det också. Sen ska jag försöka spela min fotboll och visa de kvaliteterna jag kan och försöka bidra så mycket som möjligt till laget.
Hur trivs du med det där att ta ledarrollen och visa upp dina ledaregenskaper?
Nej, men jag tycker alltid att jag, framförallt de senaste åren, har haft det i mig. Och jag gillar, jag är taktisk, går in i detaljer och gillar att försöka lösa situationer på plan, i träning eller i match. Och gillar att analysera och kolla klipp. Så att jag tycker ändå att det är en roll som jag trivs med och är väldigt öppen för diskussion och för att göra mig och laget bättre.
Taktiskt då, har du hunnit titta någonting på vad du tycker att ni satte igår mot Eskilstuna som ni kan ta med er in i den här hösten? För det är ju så att Hammarby ligger kanske lite längre ner än vad många hade trott inför säsongen.
Ja, men jag har nu på morgonen kollat tillbaka på matchen och det är klart att det är alltid svårt när det är en match gjord och man behöver några träningar och matcher för att bli kritisk och kolla på detaljer. Men absolut, jag tycker ändå att vi framförallt första halvlek spelar bra fotboll, och sen finns det detaljer att jobba på, och framförallt kanske andra halvlek där vi behöver göra saker bättre för att det inte ska straffa oss, vilket bättre lag, eller om vi har en sämre dag så kan det straffa oss.
Vad har du för intryck så här långt av Hammarby som klubb?
Nej, men bra intryck. Jag tycker att jag kommit in i det väldigt snabbt och fått den hjälpen jag behöver på utanför planen. Så att det är en klubb som är på väg uppåt på damsidan och har visat att de vill satsa. Och nu är det andra halvan av säsongen som det är klart att vi vill komma så högt vi kan och ta så mycket poäng som möjligt. Men det kanske är att börja bygga någonting för nästa säsong, kunna satsa ännu mer. Så att det har varit en bra start, och förhoppningsvis så fortsätter det i rätt riktning.
Hur ser du på kampen som är då om toppplaceringarna i den här serien? För det är jämnt, det är tätt, kanske tätare än vad många hade trott, i och med att Häcken då kanske inte heller har levererat riktigt det vad folk hade väntat sig inför.
Nej, men jag tycker det är roligt. Jag tycker det är kul att man vet att man går in i en match och nästan vad som helst kan hända. Och det kommer bli tajta matcher oavsett motstånd. Så att spännande höst att se fram emot. Och som du säger, det är tajt. Och även om vi ligger, om man säger, nästan mitt in i tabellen, så är det inte många poäng upp. Så att det är roligt att det lever in i det sista, framförallt på de topp 3-4 placeringarna.
Vi ska snart snacka om det som väntar, din hemmadebut som ju inte blir här på Kanalplan utan på Tele2 med derbyt mot Djurgården. Men först, du har ju haft en intensiv sommar, det har varit ett EM i England. Har du hunnit landa efter det äventyret?
Ja, men det har jag väl ändå gjort, framförallt nu när vi ändå har fått debuten i Hammarby och kunnat lägga full fokus på klubblag. Sen blev mästerskapet för egen del väldigt hackigt med lite känning i vaden inför, eller efter första matchen, och sen isolerad med corona. Så att ett väldigt hackigt mästerskap individuellt för mig. Sen såklart lagmässigt så hade vi velat gå hela vägen, men ett mästerskap som man ändå kan ta med sig på många sätt, och otroligt roligt att det var så stort och så många bra nationer, och det visar bara att damfotbollen går framåt.
Ja, men hur ser du på ditt eget ämne? För som du säger, det var hackigt, det var varannan match så var John Andersson med. Du börjar med att göra det första målet för Sverige, sen kommer den där känningen, sen är du tillbaka, sen kommer corona, liksom. Hur var det för dig?
Nej, men det var tufft. Det är klart att det kan jag inte tänka bort. Det är klart att man, när jag ändå kände att jag gick in i mästerskapet med en bra känsla och känt att jag har varit i bra form sista tiden i Chelsea och sen fått bra uppladdning i Hammarby innan, och ändå fick en bra känsla i första matchen där, så är det klart att det är tufft när det går emot och man inte kan vara tillgänglig sen, och sen som du säger så spelar jag matchen efter det och sen får corona, och Jag gav allt när jag var med och fanns tillgänglig och kände att jag bidrog med det jag ville bidra med, och kände, som jag sa tidigare, att jag var i en bra form. Sen såklart så tar det, det är tufft när det blev så hackigt som det blev, absolut.
Hur var det att få beskedet att du hade testat positivt?
Jag vaknade på natten och hade det tufft med andningen, så att jag, när jag ringde läkaren så var det såklart att jag var förberedd på att jag hade fått det, och vi hade ju ett par fall redan innan där, så att jag var förberedd på det, men det är klart att när man får det bekräftat så är det tufft. Och sen var jag hade lite tufft med andningen första dagarna, men sen satt jag 4 dagar och kände mig helt frisk och ville bara vänta på ett negativt resultat. Så det var väl det som också var frustrerande, och var isolerad även fast jag kände mig helt redo att träna och spela match.
Ringde du läkaren då mitt i natten eller tog du det på morgonen därefter?
Jag tog det på morgonen. Vaknade och kände lite i bröstet, men sen vaknade jag igen ganska tidigt och då ringde jag honom och tog ett test innan jag valde såklart att gå ut till övriga laget.
Du, som du var inne på där, du sitter och känner dig helt frisk. Hur är det att sitta isolerad på ett rum? För ni var ju 3 spelare i alla fall som satt isolerade där samtidigt och inte fick vara med resten av gänget. Men när man ändå känner sig frisk och det är ett EM.
Nej, det är jättefrustrerande. Sen också veta att är du en privatperson så går du ut när du är symptomfri. Och den grejen att veta att, eller känna att man känner sig frisk, det är klart att det är frustrerande. Men nu fanns de reglerna att man behövde testa negativt och det fanns inte så mycket att göra. Så att det är klart att det var tufft, men jag fick underhålla mig med pyssel och sådana grejer och försöka prata med lagkamraterna och få energi därifrån och sen bara vänta på negativa resultatet.
Hur var det att följa kvartsfinalen då från hotellrummet? Hanna Glas pratade om att hon hade klättrat upp och ner på alla möbler som fanns i princip.
Ja, det var tufft. Eftersom vi fick se det separat också i varsina hotellrum så satt vi och skrev till varandra under tiden. Det var tufft, framförallt när det dröjde så pass länge innan vi fick in målet. Så att det var nervöst och det är klart man ville kolla, men det blev nästan lite för nervöst. Lite för lång tid innan målet kom.
Hur firade du Linda Sembrands mål?
Jag satt ju först i sängen och sen bara skrek av glädje, och sen när slutsignalen var så ringde vi, vi som satt isolerade på FaceTime, och fick även lite kontakt med dem på arenan, så att vi försökte göra det bästa av situationen och fira tillsammans ändå.
När fick du sen ditt negativa besked? För alla stod ju där och väntade när bussen rullade in till semifinalen och räknade in, och så bara där är John Andersson.
Nej, det var samma dag. Och som sagt, jag hade suttit och ändå känt att jag varit frisk i 4 dygn. Så att det var in i det sista som vi fick vänta, och till slut så var det 2 negativa tester där på morgonen. Så att det var otroligt skön och en lättnad att äntligen få komma ut. Sen är det inte optimalt att ha varit isolerad de dagarna, men så mycket energi som jag kände att jag kunde försöka bidra med, så det var skönt att finnas tillgänglig på den matchen.
Hur är det att få beskedet att äntligen var 2 negativa?
Ja, men jätteskönt. Det är framförallt när man sitter där och känner sig frisk och bara ser de där dubbla sträcken varje dag och varje morgon och varje kväll. Så att det var en otrolig lättnad och skönt att få komma ut och vara tillgänglig till semifinalen.
Hur var semifinalen då, tycker du?
Ja, men vi möter ett otroligt skickligt lag. England var, jag tror, på deras topp. Alla spelare individuellt tror jag hade deras peak för tillfället. De var otroligt skickliga individuellt, men också som ett kollektiv. Så att klart vi har några chanser i första halvlek tidigt, och då kanske matchbilden ser annorlunda ut om vi får in något mål, men all cred till England och deras spel, och nu blir siffrorna kanske lite väl stora, men jag tycker absolut att vi ska veta att vi mötte ett väldigt, väldigt bra lag. Sen såklart hade vi önskat att resultatet var annorlunda.
Det är ju laget som vinner EM som ni åker ut mot. Är det någonting som ger lite plåster på såren, eller kan man inte tänka så alls?
Det är klart att när de vann mot oss så ville man ju ändå att de skulle vinna finalen och känna den känslan lite. Sen är det alltid segt att förlora en semifinal oavsett om de går och vinner finalen. Men absolut, det är ändå en bekräftelse på att de var väldigt bra den här turneringen och visade upp sina kvaliteter. Jag tycker att de vann välförtjänt hela mästerskapet.
Du var inne på att det var många bra lag i det här mästerskapet. Vad säger du om EM i stort och det som var?
Nej, men ett bra mästerskap. Stort tryck på matcherna och framförallt kanske Englands matcher. Men det var många matcher där det ändå var mycket folk och mycket liv. Och många bra nationer, och det visar också att det blir bättre på de sidan och mästerskapen kommer bli svårare. Det var många som inför sista gruppspelsmatchen där det faktiskt fanns chans för 3 lag att ta sig vidare, så att det var heller inga kanske självklara lag som gick vidare, utan det fanns möjlighet för väldigt många nationer att ta sig vidare till en kvartsfinal.
Något som väl ändå får ses som lite nytt, även om ni hade bra stöd i Frankrike också, det var en del svenska fans på plats där, men det var ju något helt annat i England, som till exempel när ni rullade in till den 3:e gruppspelsmatchen och fansen precis har kommit till arenan och bara flockas runt bussen. Hur är det att uppleva det?
Men härlig känsla att ha så många svenska fans på plats. Det är klart att vi vet och vi hör att det är tryck hemma och folk tittar på i parker och uteserveringar och vet att stödet finns, men att faktiskt ha så många som är med på resan på plats, det gör jättemycket, och framförallt första matchen mot Nederländerna och sen de som krigar sig kvar och reser runt och kommer till matchen, det var otroligt häftigt och det ger den där lilla extra energin.
Nu är det ju inga tävlingsmatcher som betyder någonting för er del eftersom ni redan är VM-klara. Det är en VM-kvalmatch mot Finland som ska spelas, men för er del är ni ju redan VM-klara. Hur tror du det påverkar inför ett VM? Peter var inne på att då kanske ni kan matcha mot lite tuffare lag förhoppningsvis i träningslandskampen.
Ja, det är ju det som är svårt ibland när man spelar kvalmatcher, att det kanske inte blir de där toppmatcherna och sen så kommer det är en liten chock eller att man inte riktigt förberedd i mästerskapen, så absolut, det är ju bara en fördel om vi kan få in lite tuffare motstånd. Sen vet vi att vi möter ett Finland som är tufft och där får vi även en bra match, men också få möjligheten att få möta lite tuffare nationer. Det är absolut bara en fördel.
Var det så det kändes i år lite med tanke på när ni har haft i VM-kvalet där ni har mött mycket lag som backar hem en hel del och så kommer ni till ett EM där det känns som att flera lag har höjt sig några nivåer jämfört med tidigare mästerskap.
Det är klart att hade man kunnat få balansen på att möta en toppnation och sådana som backar hem så är det det bästa, men nu är det svårt att få in. Man har mycket kvalmatcher mot kanske lägre rankade lag och det är inte jättemycket man kan göra åt det. Sen vet vi ofta att vi spelar som bäst när vi möter de bästa lagen oavsett, och det kanske är de lägre rankade som vi behöver bli mer effektiva på, men sen gäller det ju att vara förberedda när man går in i ett mästerskap och hitta den kombinationen om möjligt att möta olika typer av motstånd. Det är ju såklart bäst om det går.
Under EM så kom ju också nyheten att även Hedvig Lindahl väljer att flytta tillbaka till damallsvenskan. Vad tänkte du om den nyheten? Hon går till en Stockholms rival.
Ja, nu när vi ska möta dem i andra matchen så frågar jag om hon inte skulle ha lite längre semester innan hon drar igång. Men jätteroligt och stort för damallsvenskan och få hem henne också. En ledare som jag tror kommer göra väldigt stor nytta i Djurgården. Så att det ska bli roligt att se henne och vara i samma stad. Så vi får se om vi kan träffas lite och se hur vi båda trivs.
Inga påtryckningar från ditt håll att hon skulle hamna här på Söder hon också?
Nej, ingenting, utan jag visste faktiskt inte om det förrän det blev officiellt, så att jag kunde inte ligga på henne där.
Vad tror du det betyder för damallsvenskan då att spelare som både du och Hedvig Lindahl väljer att komma tillbaka till Sverige och spela i damallsvenskan?
Nej, men jag tror och hoppas att folk ser det positivt och inte ser det som att folk flyttar hem för att trappa ner. För det är absolut inte min intention och jag tror inte att det är Hedvigs intention heller, utan vi vill kunna bidra med den bakgrunden vi har och de egenskaperna som vi har och försöka göra allt vi kan för att stärka klubbarna vi har kommit till och damallsvenskan i sig och visa att det är en liga som är med hög kvalitet och det. Man behöver inte flytta på sig om man inte känner sig redo, och man kan flytta hem och fortfarande spela bra fotboll. Så att jag tror varken jag eller Hedvig har flyttat hem för att trappa ner, utan vi vill försöka bli bättre spelare på utanför planen och hjälpa våra klubbar.
Och som du är inne på, ni möts söndag Tele2 Arena, Hammarby mot Djurgården. Vad väntar du dig av ditt första Stockholmsderby?
Mycket tryck. Jag vet att det är många biljetter sålda och det är otroligt roligt, och jag vet att derbymatcherna alltid blir speciella och tuffa och mycket nervositet kanske från båda lagen, så att jag tror och hoppas på en bra fotbollsmatch, rolig att titta på, men också mycket, mycket liv på läktaren, så att jag ser fram emot helgen.
Vad tror du kommer krävas från er sida för att ni ska gå från det här derbyt med 3 poäng?
Nej, men fokus hela matchen, som jag sa tidigare. Jag tycker att vi spelar bra första halvlek mot Eskilstuna och det gäller att kanske sätta någon mer chans, men också att hålla upp den kvaliteten i 90 minuter tror jag är otroligt viktigt, och framförallt kanske sådana derbymatcher så är det små detaljer som avgör, så att hålla ett fokus i hela matchen och sen den här veckan jobba på detaljer som vi behöver förbättra.
Hur lätt är det då att hålla ihop med tanke på att du är en av de nya i laget, men du är inte ensam om att vara ny. Tittar man på startelvan så var det flera namn som är nya in i den där elvan jämfört med hur det har sett ut tidigare.
Men jag tycker ändå att vi har fått ihop det bra. Det har varit en väldigt kort tid och det är klart att vi har mycket att slipa på, men vi har ändå börjat få ihop en grund och det är ändå, som du säger, många nya, men ändå spelare med rutin och erfarenheter som kanske kan underlätta, även om det är många nya i laget. Men jag tycker ändå att vi börjar få ihop det, och kan man slipa på det så tror jag att det kommer se väldigt bra ut framöver.
Vad tror du om den här hösten och hur viktigt är det för Hammarby att vara bäst i Stockholm?
Ja, men det är klart att det är ju alltid där man vill. När det är så pass många Stockholmslag så vill man ju vara högst upp när serien slutar. Men det kommer bli en tuff höst, men det är klart att vi går in i varje match att vi vill vinna och försöka klättra så mycket som vi kan i tabellen.
Blir det några meddelanden till Hedvig innan söndag?
Nej, vi håller oss ganska neutrala. Vi får se om vi pratar lite, men jag vet att hon också fullt upp med flytt och så får vi väl ses efter matchen.
Vad hoppas du om du ska måla upp en målbild för söndag? Vad ser du framför dig?
Först bara härligt tryck på läktaren, få mycket energi av fansen som är på plats, sen en match med högt bolltempo, sen såklart jag som försvarsspelare vill hålla nollan, och sen att vi får in några mål framåt så att vi kan gå därifrån rakryggade och förhoppningsvis med 3 poäng
och få fira med en hel del publik.
Precis, det hoppas jag, det är vårt mål.
Ja, John Andersson hoppas såklart på 3 poäng i det där derbyt på Tele2 Arena och hoppas på stor publik. I nuvarande stund så är det väl ungefär 6 500 biljetter eller sålda. Det var senast när jag var inne och tittade. Vi får se hur mycket folk det blir. Men om vi då ska gå över på dagens ämne nummer 2, Champions League, Damallsvenskan versus Europa. För Hammarby är ju ett av de här lagen nu som vill ta en av de 3 Europaplatserna. Segern mot Eskilstuna var ju helt nödvändig för att ens vara med i den där kampen. Det är tajt där uppe. Vilka kommer ta de 3 platserna? Kristoffer, vill du börja säga här, vilka 3 kommer spela Champions League nästa säsong från Damallsvenskan?
Ja, det är enkelt. Det är Rosengård, Kristianstad och Häcken. Jag tror inte Linköping kommer in där. Och Eskilstuna och Hammarby ska vi inte ens prata om. De är en nivå under, och det är också lite litet hopp i poäng också. Och sådär. Så det kommer inte gå. Fast jag sa att man inte har avgjort sig hittills och sådär.
Nej, nej. Här är du ändå helt säker.
Ja, men nu är det ändå så att Rosengård och Häcken är ju de bästa lagen i serien, fast Häcken inte varit så bra. Kristianstad har ju varit enorma. Har de nu, vad är det, 9 segrar och ett kryss på 10 matcher om krysset där mot Rosengård. Det kommer inte bara bromsa upp en sån framfart. Och de är ju just också väldigt bra på att rada upp liksom enkelmålsegrar och sånt där. Det finns en väldig kompetens i hur de vinner sina matcher på något vis där. Så jag ser inte att... Jag ser att Linköping och Kristianstad fortfarande är de som jag tror slåss som 3. Jag tror Häcken kommer 2 i serien. Jag tror Rosengård vinner. Jag tror inte på Vittsjö, Hammarby eller Eskilstuna.
Det här är de 3 lagen du nämner nu. Det är ju de 3 lagen som ska in i Champions League-spel nu också. Kan inte det stöka till det lite?
Jo, för Kristianstad menar som att tunna... Eller ja, för Rosengård. Det beror på hur de löser den. Det är det vi pratar om. Du ska se ett nytt Rosengård på något sätt. Ett seger och Jankovic löst lag och utan Veje och sådär. Men jag, så som jag ser hur trupperna är byggda, så tycker jag att det finns bredare trupper där också, helt enkelt. Det är ju Kristianstad egentligen, hur de klarar av det, det vet jag inte.
Per, vad säger du då? Håller du med om att det är de här 3 lagen som kommer få spela ut i Europa nästa säsong?
Nej, tveksamt. Alltså det enda jag känner mig säker på, det är att Rosengård har 39 poäng på 15 matcher, att det kommer att räcka, trots att, däremot tror jag inte att det är helt klart med guldet, men att det kommer att räcka för Champions League. Jag är väl inne på att jag tycker ändå att liksom Linköping har ju utmaningar när de får omställningar mot sig, men deras anfallsspel gör att jag tror att de kommer vinna, ta mycket 3 poängare mot lagen som är lite nedanför dem. Där tror jag inte de tappar någon poäng, och de har redan 37 här nu poäng, så att jag tror Linköping kan vara med och kampa där. Och tittar man däremot, och däremot håller jag med att Häcken är nog kanske det näst bästa laget, men de har tappat väldigt många poäng så här långt. Och även om man som gör ett fantastiskt fönster, så är det svårt att gå. Jag är fortfarande lite bekymrad i centrala mittfält. Man har inte lyckats liksom ersätta Filip Bange då. Så att jag är liksom, klart att de ska klara det, men måste jag tippa nu med de trupperna som finns, då skulle jag säga Rosengård, Kristianstad, Linköping som det ser ut, och att Häcken faktiskt missar Champions League. Och skulle det vara en bubblare, så är det Hammarby som jag tror de kommer komma före Eskilstuna, men jag tror samma sak här, de har tappat för mycket poäng, de här 3 lagen, eller om det blir 4 som jag tror det kommer handla om i slutet. Du hinner inte kapp, för att topplagen kommer inte tappa så himla mycket poäng i sån här serie.
Man ska ju också komma ihåg att Häcken har tappat Johanna Rytting Kaneryd under det här fönstret också, som ju lämnat för Chelsea. Men du är inne på Linköping här, vi kan väl ta och lyssna på vad Linköpings kapten Olga Ahtinen säger om vad det är som gör att Linköping har gått så bra så här långt i serien.
Jag tycker att det har varit viktigt för oss att vi har fått fortsätta från att vi har samma tränare från förra året, att jobba vidare var vi var förra året, ha ganska många samma spelare, men att jag tycker att vi har, att vår spelstil blir hela tiden att vi vill bli bättre hela tiden, vi är aldrig nöjda. Jag tror att det har varit ganska stor nyckel för oss.
Hur går snacket i Linköping nu då med hösten framöver, det är Europabiljetter som står på spel?
Ja, men såklart. Det satt vi innan säsongen började som ett mål, att vi vill spela Champions League nästa år, och det har vi ännu som mål.
Vad tror du om era chanser att hålla er kvar där uppe hela vägen in?
Det kommer vara tufft. Jag tycker att ganska många lag har visat att de har också bra form nu, och alla vill spela Champions League nästa år, men jag tycker att vi har också visat att vi kan på riktigt göra det.
Ja, vi får väl se. Vi har en spännande höst framför oss för att se vilka som då tar biljetterna till Europa nästa säsong. Men redan nu så sitter Kristianstad på väg till Danmark för att kvala. Kvalet börjar ju den här veckan. Kristianstad möter Ajax i danska Jöring på torsdag. Och vinnaren där ställs då sen mot vinnaren mellan Fortuna Jöring och Frankfurt. Ja, Per, om vi börjar med dig. Vad ger du Kristianstad för chanser i det här kvalet att faktiskt ta sig vidare till nästa kvalomgång?
Ja, men det är ett tufft kval när man kommer som Kristianstad, kan man kvalificera sig, inte få inte den där sidningen att man måste liksom spela först den första match och sen vinna den och spela en match till. Det är klart att det i sig är tufft. Det som jag tycker talar för Kristianstad, och det som oftast gör det om man tittar på Europakval, det är lag som kommer i bra form, och det får man ju minst sagt säga att de gör. De kommer i ruskig form här, och liksom från att de har stabiliserat, ja, det är som väldigt bra målvakt, får man inte glömma bort Lök, men en trebackslinje som de har fått ordning på, mittfält som väldigt stabilt, och två forwards, eller de har väl tre ibland, men vi en som jag tycker är kanske den allra bästa i hela Kristianstad, även om det är Tindell man pratar om mer. Så att det gör väl att Kristianstad är i form, de har spelare som kan göra mål på få lägen, och de har ett gediget försvarsspel. Jag håller väl ändå Frankfurt, det tror jag kommer bli tuffa. Jag tror att de klarar Ajax. Så kommer det bli en stenhård match mot Frankfurt, och det är klart att där ser jag ändå Kristianstad som underdogs, men med den här formen, då skulle de kunna skrälla, så att håller tummarna för det.
Är det en skräll, Kristoffer, om Kristianstad tar sig ur det här Champions League-kvalet och vidare till nästa?
Ja, inte om de vinner mot Ajax, nej, men om de klarar båda stegen. Ja, det är det. Men häftigt så. Och som Per säger, Evelyn Wien är ju härlig att se nu. Jag såg henne mot Vittsjö nu när de vann där, och tyckte hon var bäst på plan, och jag tycker hon såg så jäkla stor ut nu. Hon ser ut som så jävla rejäl. Jag såg att hon var 1,73 lång, och det stämde inte med en bild. Hon kände som hon var en 1,80 kloss där ute på något sätt där. Men det var också för att hon var så jäkla fysisk och bra den matchen, tyckte jag, och fram hela tiden. En sån formstark spelare kommer inte i Europa förstås.
Ja, med lite pondus kan man lätt växa några centimeter på en fotbollsplan. Wendy Renard kan ju ibland se ut som hon är 3,5 meter lång när hon kliver in. Så att det kan ju betyda en hel del. I nästa steg sen, då kliver Häcken och Rosengård in i handlingen i det här Champions League-kvalet. Det är ju League Path och Champions Path och allt det där inför gruppspelet. Men visst, lottningen, den kommer ju såklart att spela roll vilka de ställs mot när de väl ska kvala sen, men vad tror ni? Ser vi något svenskt lag i gruppspelet i vinter? Du får börja, Kristoffer.
Ja, det är ju lite fel läge. Om Kristianstad är helt rätt läge nu, så är det ju Häcken måste hitta, som sagt, ett in i mitt fält som fungerar. Måste få in Anvegård eller något liknande för att det ska funka. Rosengård känns ju svagare just nu än vad var för några månader sedan. Så det känns inte som de svenska lagen. Det är ju väldigt svårt liksom att nå långt i Europa numera, och det ska vara det också. Och det vore lättare om man såg att ett lag som var som jättemaskin just nu, och det är svårt att se. Ska jag gissa ja eller nej, så gissar jag nog nej tyvärr.
Vad säger du, Per?
Ja, tyvärr benägen att hålla med. Jag hade trott, om man tittar på Rosengårds vår här sen, som hade inte alla spelare tillgängliga, och nu har de kunnat få värva lite grann, så hade de kunnat behålla Seger, Sankovic och Veje, då hade jag verkligen tyckt att det var ju en maskin Rosengård. Jag är imponerad på mig på vårsäsongen, och de har ju pratat om att i år så ska de verkligen ta sig vidare in i gruppspel i Champions League. Det var tydligt liksom från start. Men som sagt, med de här tappen och utan att se, visst det har kommit in en par spännande spelare, men inte i samma dignitet, då liksom tar det lite tid att bygga ett spel. Det är klart att de kan få ihop det, för när allting stämmer, då är Rosengårds högsta nivå där, och så är det väl i Häcken också, men just nu är det, känns det tufft. Däremot skulle det vara väldigt, väldigt viktigt, tror jag, för damasvenskan att vi får lag i gruppspelet. Det är precis som på här sen, det skickar signaler kring ligan, men framförallt kan det höja liksom värdet på spelare. Vi kan få igång en liksom transfermarknad där klubbarna får betalt på ett annat sätt. Så det skulle vara otroligt värdefullt att vi får in lagen. Men jag tror att man måste vara i form, för det är tufft att ta sig hela vägen in.
Vi får se då. Det är ju alltså först nästa steg som Häcken och Rosengård kliver in i handlingen. Först ut nu Kristianstad som alltså möter Ajax på torsdag i den första matchen där. Med det så ska vi lämna klubblagsfotbollen. Vi ska avsluta med att snacka landslag, för om en vecka, ja, då är det dags för Peter Gerhardsson att ta ut den första landslagstruppen efter sommarens EM, och det borde kunna innebära en del nytt, för de senaste veckorna så har förbundskaptenen ringt runt och snackat med en del av spelarna.
Nej, han, jag faktiskt pratade med honom innan EM redan och berättade mina planer. Jag sa att EM är där jag vill satsa på att spela, och efter så kan jag tänka mig gå in i en backup-roll typ. Och sen så var det mer bara att befästa det och bekräfta det. Men han sa inte att jag var ute ur racet på något sätt, utan han sa att det kommer bli en utvecklingsperiod när han testar lite nu, och då kanske inte jag har samma behov att jag måste åka varje gång. Men att vi pratar, vill jag åka eller är bra nog för att åka, så kan han ta ut mig liksom. Men jag ser ju att det finns fördelar med att inte åka varje gång, att få vila faktiskt. För att om det ska vara så här jobbigt, då måste jag vila lite. Så nej, det känns faktiskt ganska bra. Och det jag tycker är rätt, att man måste testa den här målrätten. Det håller jag helt med. Och jag hade ju öppnat för det redan innan igen. Så.
Ja, där hörde vi alltså Hedvig Lindahl om beslutet att lämna platsen som första målvakt i landslaget. Som vi har varit inne på tidigare så har Caroline Seger opererats och är out ett tag framöver. Vad innebär det här för landslaget, Kristoffer? Medelåldern sjunker en aning.
Ja, det behöver inte betyda så jättemycket. Jo, för Hedvig, att hon försvinner, det förändrar väldigt, väldigt mycket i försvaret förstås. Man måste ha in en ny given etta, och det finns ju ingen självklar etta nu eftersom hon har varit det under så lång tid ju. Seger var ju borta under EM också, och det var ju nästan, nej, det var inte bra för laget, det var det inte. Men det var ändå, det såg vi ganska tydligt att det finns liksom så mycket fart, och vi har så bra offensiva spelare att det inte, hon faktiskt saknades inte jättemycket när hon var borta, jag tycker inte det, utan det var inte där som gjorde att Sverige kanske inte tog det sista steget under EM och sådär. Men och det, när vi pratar om de här veteranerna, så tycker jag liksom att man måste se det från två håll. Jag är så glad att de fortfarande är uttagningsbara på något sätt. Det tycker jag är helt rätt att spela av Hedvig och ja, Seger när hon nu är tillbaka igen sådär. Det är himla fint. Man kan diskutera det, och så kan man diskutera om Gerhardsson ska ta ut, om det inte är riktigt samma sak. Så det blir spännande att se vad Gerhardsson gör här. Men jag tycker det är fint att till och med Nilla va, också är uttagningsbar i landslaget just nu. Det är ju kul att de ser det så.
Ja, vi kan väl ta, innan du får svara Per, och lyssna på vad Nilla Fischer själv säger. För hon har också haft snack med Peter Gerhardsson inför den kommande uttagningen.
Vi har haft lite kontakt. Men vi ska ha mer kontakt. Så får vi se. Jag fokuserar först främst liksom på att göra det bästa i Linköping, och sen det är många, alltså ett så måste jag vara tillräckligt bra för att bli uttagen, har jag alltid sagt, och Peter ska vilja ha med mig, jag ska få ihop allting, och så vi får se. I dagsläget så vet jag inte hur det blir.
Vad känner du själv där? Känner du dig sugen på mer landslagsspel, eller vad? Hur går tankarna efter den här sommaren?
Jo, alltså sugen på landslagsspel kommer vara hela livet. Det lät ju dumt att säga, men du förstår vad jag menar.
Ja, absolut.
Men sen är det att någonstans finns det liksom andra saker, alltså familjen som jag behöver prioritera och vill prioritera, så vi får se. Det är det finaste, det bästa, det roligaste du kan göra, att spela i landslaget och representera ett land. Men allting ska klaffa, så vi får se. Men sommaren har inte gjort mig mindre sugen på att spela i landslaget.
Ja, Per, Nilla alltså inne på att hon är uttagningsbar, men att hon också ska vara tillräckligt bra för att bli uttagen av Peter, att det gäller att vara på den nivån. Vad säger du, tror du att vi kommer få se Nilla Fischer i den truppen som Peter Gerhardsson tar ut till VM-kvalet mot Finland?
Det är så roligt att hon ställer upp tycker jag, och det vill man ju som förbundskapten, att alla, ju fler spelare du kan välja på desto bättre. Nu tycker jag att Sverige däremot, med all respekt för vad Nilla Fischer gjort för svensk fotboll, nu tycker jag att Sveriges mittbackar, där håller vi bra klass, speciellt nu när Linda Sembrant också tillbaka. Och jag är väl lite inne på, det beror väl helt på vad Nathalie Björn kommer att spela i Everton, men kommer hon att spela mittback där, så tror jag att det är ett läge också att börja jobba in henne som mittback även i landslaget. Då tycker jag konkurrensen är för hård i dagsläget. Däremot om de ser vad hon har gjort, om hon gör ett stabilt EM som inne i mitt fält där, och hon kommer att spela i sitt klubblag, då kan man kanske bygga vidare på den rollen. Men annars har jag lite svårt att se, annars tycker jag hon ska ner. Så att, nej, jag tycker inte i dagsläget att hon platsar, men form är ju färskvara. Kan jag ändra sig.
Hur ser du på Fischers framtid i landslaget, Kristoffer?
Ja, nej, hon Jag tror inte att hon någonsin igen kommer vara ordinarie i ett landslag. Nej, det tror jag inte. Men jag tycker det är en himla... Jag var bara kort inne på det nyss. Jag tycker det är himla härligt av henne. Det är modigt att säga så. Det är vissa stark karaktär av Fischer ändå, att hon är sugen. Man någonstans tänker man att hon ska bara runda av den här karriären nu och snart lägga av. Så. Men att hon säger så visar att hon någonstans fortfarande brinner för det här. Och är hon bra nog att ta sig ut och så. Så det är härligt, det här är driv hos spelaren som jag bara ser som berömvärt. Det är inte fåfängt eller det är inte naivt eller något sånt, utan det är verkligen, det är coolt det. Men på rent sportsliga grunder är det, som Per säger, det finns ingen poäng att ta ut än just nu, tror jag inte. Och det är kanske inte rätt spel att ta ut om man tänker att det ska vara sista alternativet som inhoppar eller något liknande så här, för att hon är ju inte den spelaren på något vis där, så att då är det bättre att ta ett yngre alternativ.
Ja, och apropå yngre alternativ och vad Gerhardsson nu då ska göra fram till VM nästa sommar. För nu är det ju så, det är VM-kvalmatch mot Finland, men Sverige är ju redan VM-klara, det ska vi komma ihåg. Sen kommer Peter Gerhardsson säga sitt mantra som han alltid gör och som spelarna upprepade inför Englandsmatchen bland annat, att vi vill vinna varje match. Det spelar ingen roll om det är en bronsmatch, om det är en träningsmatch i Algarve Cup eller om det är en semifinal i ett EM. Varje match är viktig, vi ska vinna varenda match vi spelar. Det är den inställningen som det svenska landslaget har, det kom ju upp då i och med att England efter VM-bronsmatchen 2019 sa att ja, Sverige ville väl vinna det där mer än vad vi ville. Vi var mest knäckta över att vi hade förlorat semifinalen. Men Sverige vill vinna till varje pris. Vad ska då Peter Gerhardsson göra det här året fram till VM? Han har ju varit inne på att man kommer vilja möta tuffare lag nu när man kan bestämma motståndet själv i träningsmatcherna, få lite mer intensitet. Men vilka spelare ska han testa då? Per, har du någon du absolut vill se i Peter Gerhardssons trupp framöver?
Ja, men han har ju en... Det fanns ju många som var med, tycker jag, under EM, men som kanske man skulle vilja se och spela lite mer. Alltså, få chans att spela in en sån som Hanna Bennison. Det är ingen snack om det nu, tycker jag. Och det är väl så jag tycker att hon ska tänka också. Det går inte att liksom göra en helt ny ungdom eller elva, så får man se vilka de elva, om det är tre, fyra som platsar. Det är, liksom, det är inte rättvist mot spelarna. Man måste spela de bästa spelarna med reservation för att ett antal positioner i den elvan kan man, när det är lite jämnt, då kan man sätta in ett par, två, tre spelare som skulle kunna växa in i det. Då ser man om det funkar. Och där tycker jag att Hanna Bennison ska spela mycket, det man ser där. Sen såklart, beroende på hur det går i Everton. Även, beroende, nu är John Andersson, tycker jag, konkurrenssituation, men klart man kan fortsätta spela in Amanda Nildén som man ser i mästerskapen. Det jag tycker är den viktigaste positionen att hitta, det är det centrala mittfältet, nu officiellt nu när Caroline Seger är borta. Angedal känns given för mig, det är ingen snack om det. Aslan är också framför, men om vi spelar med tre, vem ska spela där? Som sagt, Björn, absolut alternativ om hon spelar det, men jag ser ju att det finns spelare som inte var med i truppen som ska vara spännande. Dels Angedal har spelat bra med Kurmark tidigare, kan Kurmark ta en nivå till? Sen har en liten bubblare i Freja Olofsson som spelar borta i USA. Väldigt hårt jobbande mittfältare. Racing Loose Wheels. Liksom startar ganska ofta bra duellspelare. Liksom inte kanske den liksom skickliga, men någon som kan städa för Angeldal. Liksom, jag tror vi måste få in en dynamo på inne mittfältet också.
Vad tänker du, Kristoffer?
Jag menar att det i alla fall finns en tanke att man utgår från EM som inte var helt lyckat i svenska spelet på olika vis, och man gör någon sorts reaktion mot det på något sätt, att man precis inte bara ersätter utan man faktiskt sätter in spelare som man tror på sikt kommer vara de som bär det här laget, och då just som Per inne på, Nathalie Björn är en sån där, men också målvakt, att man ger förtroende. Om det är Cecilia Musovic till exempel, det vet jag faktiskt inte vem som är given att spela nu, men att man visar det, att man bygger ett svenskt försvarsspel. Att man inte ser målvakt som någon som motar bollar utan någon som också är med fötterna och dirigerar och skapar en liten trygghet där på något vis. Där vi måste, ja men det är ett jättehål Hedvig lämnar efter sig, vi får liksom inte glömma det. Det är inte bara liksom, hon är inte bara sina straffräddningar och eventuella misstag ibland. Hon är mycket mer än så vad hon har gjort i landslaget. Och det måste ersättas och det måste göra det liksom tydligt med ett lugn och trygghet och förtroende så som precis som det som Hedvig fick igen kan man säga efter det här. Ja, efter fram till 2011 och där så försvann hon ju lite ur bilden och kom tillbaka sen och visade. Hon fick ett lugn och en trygghet både under Pia och sen under Gerhardsson. Den sortens förtroende måste se om målet kan växa med och få en given etta igen, för att man ska inte hatta för mycket med landslagskeeper, och det är ett jätteansvar som jag inte vet om någon är mogen för, just för att det har varit så självklart att vem som ska stå.
Apropå Hedvig så kan vi också bara notera att det idag är exakt 6 år sedan du och jag var på Maracana, Kristoffer, och såg henne slå ut Brasilien tillsammans med resten av det svenska landslaget i semifinalen. Tysta, en hel världnation.
Där ser man.
Det dök upp i mina minnen på Snapchat här under dagen. Sånt som är härligt att bli påmind om. Men Per, vem tycker du ska stå då?
Väldigt bra fråga. Jag tycker nog att Falk ska stå, om förutsatt att inte Musovic spelar mer än vad hon får göra. Däremot så har jag förstått, och jag tycker också att det är väldigt jämnt bland de två. Så att, men på något sätt så tror jag den här att spela från vecka till vecka, timingen när de avgörande matcherna blir viktig. Men det är de två som det står mellan. Sen när vi pratar där så kan man också tänka på att det finns ju läge också däremot att kanske inte starta, men att slänga in lite mer spelare också, liksom titta i truppen. Och där, det så har man ju glömt det. Rebecka Blomqvist, vi ser en av de minuterna hon fick till EM, hur vass hon var. Hon spelar ett Wolfsburg som går som en maskin. Det tycker jag, hon tycker också man ska ge mer speltid. Så lite spännande nu beroende på hur det går såklart i Rosengård, men det är supertalangen B-sprung. Jag tänker på Matilda Winberg som startar nu i Hammarby med den här konkurrensen, så att där tror kärnan på bänken. Det är två spelare, även Sandberg och Häcken, tre som F19-spelare och sprung är ännu yngre, som det skulle vara spännande i alla fall på en samling, och så får de bedöma hur bra de är. Jag tror att det kan gå, ibland kan det gå väldigt, väldigt snabbt för en ung spelare, och då är det ett år till ett mästerskap, och då kan du ha en bubblare bland någon av dem.
Dessutom så verkar det väl som att vi har Rosa Kafadji på väg tillbaka i BK Häcken också. Hon kommer ju nästan räknas som ett nyförvärv när hon väl är tillbaka, med tanke på att hon skadade sig inför säsongen. Ett spännande namn att hålla utkik efter. Kristoffer, har du något mer namn du vill slänga in, eller vad tänker du kring året som väntar fram till mästerskap i Australien och Nya Zeeland?
Nej, men slänga in, det går inte att slänga in Rytting Kaneryd, för hon spelar ju redan där. Men det är intressant att se bara i alla fall om hon kan fortfarande bli av med lite med den här jokerkänslan, utan verkligen bli den spelaren som växte fram till i EM och fortsätta vara där liksom en given offensiv spelare. Kan hon verkligen höja sig ännu mer dit eller stabilisera sig på den höga nivån? För då är hon en sån himla härlig krydda att ha på planen, tycker jag. Så att jag vill gärna att hon inte ska kännas som en inhoppare, utan verkligen kännas etablerad. Hon passar väldigt bra också med Koste till exempel.
Ja, deras samspel funkade ju fint under EM, och det pratade de mer än gärna om. Med det, hörni, så närmar vi oss slutet. Det är väl bara då att vi ska dela ut 5+ till någonting den här veckan också. Är det någon av er som har 5+ i bakfickan?
Nej, men på något sätt så tycker jag väl ändå att vi får skicka 5+ till hemvändare, till Obostama svenskan, att John Andersson, Hedvig Lidahl, men också Boje Sörensson, att vi får hem liksom spets, europeisk spets till landslagsspets till vår liga. Det tycker jag är 5+. Sen bara hoppas vi ska kunna ge det till publiken sen också, så att de fyller ligan med fler som tittar. Men nej, det tycker jag ändå är roligt. Det är häftigt på något, när man går på matchen och så ser man de spelarna som precis liksom varit i, liksom gjort upp i kanske det bästa Europamästerskapet vi har sett. Så det är 5+.
Och som John Andersson själv var inne på, så är det ju inte så att hon kommer hem för att trappa ner, utan hon ser det här som ett bra steg i karriären. Och värt att notera också från Stockholmsstadion igår är ju att John Andersson var på plats, satt på läktaren. Djurgårdskidsen kom fram och sa: ja, vi vet att du spelar i Hammarby, men snälla, kan vi inte få ta en bild? Det fick de givetvis.
Det var fint.
Det var fint. Det får bli slutorden den här veckan. Jag tackar dig, Kristoffer. Jag tackar dig, Per. Jag tackar också Vilma som har klippt ihop den här podden, och framförallt givetvis du som har hängt med hela vägen och lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Tack ska ni ha.
Tack.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.